alldeles nedanför terrasstrapporna så finns det en bar som, jag vet inte om den heter så, men det står en stor skylt och så står det you. Alltså du. Och det är klart man sträcker ju på sig, tänker jag, när man går förbi en sån skylt. Jag tänker mig att den är ganska typisk för vår tid. Kanske för hela mänskligheten. Vi kämpar det här med vår egen identitet. Vårt eget sätt att vara. Vi bygger våra egna namn. Och så samtidigt så längtar vi efter. Ja, men jag skulle vilja sitta med tillsammans med er. Men jag är ju här. Och ni är där. Och så blir det den här kampen. Var befinner jag mig med min identitet? Det finns en sociolog som hette, han dog för några år sedan här, Sigmund Bauman, som ger en god beskrivning om identitet. Frågan om identitet har förändrats från att vara något man föds till. Till en uppgift som du måste skapa din egen gemenskap. Men gemenskapen skapas inte. Antingen har du en eller har du inte. Vad sociala nätverk kan skapa är ett substitut. Skillnaden mellan en gemenskap och ett nätverk är att du tillhör en gemenskap. Men ett nätverk tillhör dig. Du känner att du har kontrollen. Du kan lägga till vänner om du vill och du kan ta bort dem om du vill. Dilemmat är ju det är bara det att de andra kan göra likadant med dig och mig. De kan lägga till mig och då de kan ta bort oss. Vi har hamnat i en väldigt utsatt och en väldigt sårbar situation där vi liksom försöker spegla oss själva var vi än befinner oss. Den här gamla berättelsen om Narcissus. Vi lever ju i ett narcissistiskt samhälle. Och det kommer ju av den här bildsköne ynglingen som var så vacker så att alla blev förälskade i honom. Och när han stirrade på sig själv i en vattendrag så blev han så förälskad i sig själv så han ville omfamna sig själv. Men det gick ju inte. Så han satte sig ner vid stranden och tynade bort i sorg. Och kvar blev en Narcissus som alla ni som läser latin vet är pingstlilja. Vi lever på något sätt i den här kampen och där vi då också riskerar att dras med och bli ekon för de som är starka och högljudda. Och så blir vi ekon åt andra. Ja, men vi tänker nog likadant. Ja, men vi tror nog likadant. Ja, men vi tycker nog likadant. Och så skapas det inte gemenskaper, men väl samlingar som kan leda oss in i olika diktaturer eller sekteristiska sammanhang. I de här första tre kapitlerna i första Mosebok. Jag fascineras gång på gång hur mycket man kan upptäcka. Jag tycker jag har studerat, jag tycker jag har funderat kring de här. Och i veckorna som gick så upptäckte jag någonting nytt. När Gud ställer den första frågan till människan Adam. Där han har gått och gömt sig i buskarna. Så ställer han frågan, var är du? Hade han ställt den idag så tänker vi, ja men han skulle ställa, vem är du? Eller vad gör du? Eller vad har du? Men var är du? Och jag tänker mig det är liksom, men Adam, Eva, var är du i allt det här, i det här paradiset? Var är du i förhållande till allt det här? Varför springer du och gömmer dig som om det bara är du? Men Adam och Eva är ju på väg att bli något annat. De är på väg att bli Gud. Och därmed så kastar de ju ut sig själva ur gemenskapen, ut ur paradiset. Ensamheten. Jag hittade, det här har jag skrivit, jag tror jag har skrivit det på 70-talet, sent 70-tal någon gång. Jag vet inte om det var en av mina bästa eller sämsta stunder, men ja, ibland sammanfaller de. Den är i alla fall så här. Välkommen till Egoförsamlingen. Församlingen just för dig. Som vill ta dig och dina problem på allvar. Församlingen där just du alltid är i centrum. Vi vill att just du ska utvecklas. Att dina gåvor ska få komma fram och just din kallelse ska förverkligas. Just för dig dog och uppstod Jesus, och vi vill i sång och förkunnelse just poängtera detta underbara för just dig. Därför vill vi kunna erbjuda sånger som just du känner dig hemma med, och en förkunnelse där just du får ett personligt budskap, ett just för dig evangelium. Vår nya omarbetade gudstjänstordning har just dig som målgrupp. Och vårt nyrenoverade kyrkorum har spegelväggar, vilket diskret men tydligt bekräftar din närvaro. Dina offer går med 100% i säkerhet till just dina önskade projekt, och därför kan du helhjärtat satsa. Vi har också en egen specialskriven personliga version av Fader vår som lyder: Min fader som är nära mig. Det finns bara en nackdel med Egoförsamlingen. Och det är att dess kapacitet är starkt begränsad vad gäller kvantiteten av medlemmar. Enligt en nyligen genomförd statistisk undersökning visade sig att idealet medlemmar är 1,48. Det är just då som tryggheten känns som starkast och riskerna minimala att just du ska känna dig åsidosatt. Egoförsamlingen för dig som är ensam, så du verkligen kan fortsätta att vara ensam. Egoförsamlingen som saknar allt du längtar efter och som kommer att behålla dig för sig själv. Enheten. Vad är det som driver fram enheten? Som driver oss ut ur den här ensamheten. Som biodlare så har jag gjort vissa iakttagelser. Och det är så oerhört fascinerande. Det är någonting jag kan rekommendera. Jag vet att det finns vissa som är intresserade i församlingen och skulle vilja starta upp också. Om du vill ha liksom en sån här mindfulness, det här med att kunna vara koncentrerad mitt i ett större sammanhang, så att stå med eller utan bidräkt, pyssla med biramarna och ha en cirka 60 till 70 000 bin som svärmar omkring dig. Det är en fantastisk upplevelse. Man vill inte tappa biramen, jag kan säga dig det. Du är väldigt medveten om vad du gör. Och samtidigt har du allt det här omkring dig. För det är ungefär så i ett normalt bisamhälle, så är det så här många bin. Är det då 60 till 70 000 individer? Eller är det kanske som någon funderar kring, eller flera funderar kring, är det så att egentligen är det en enda individ? Eftersom alla dessa individer styrs av drottningens feromoner, doftkörtlarna, som instruerar på det sättet vad de olika arbetsbina ska pyssla med. Visst är det fascinerande? Enhetlighet där varje del vet på grund av en doft. Vi skriver Paulus om att det är Kristus doften som för församlingen framåt. I Efesierbrevet som vi läste några rader ur, Magnus läste, är ju ett fantastiskt brev. Jag skulle vilja rekommendera, känner du dig ledsen eller ensam eller övergiven en dag, så läs Efesierbrevet. Jag kan inte undgå att läsa Efesierbrevet utan att fascineras över storheten och att jag får vara med i detta, denna storheten. Låt mig bara läsa några rader ur första kapitlet. Och lyssna nu här. Välsignad är vår Herres Jesu Kristi Gud och Fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen. Jag är säker på att några tappade redan här. Alltså, det är så mycket. All den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen. Liksom han före världens skapelse har utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek. Alltså, kan man undgå att förundras? Kan man undgå att fascineras? Kristus som var i begynnelsen, i honom skapas allting. Han är genom allting och han är till allting. Och han kommer att sammanfatta allting. Och så plötsligt så kommer du och jag in i detta. Förutbestämda till att vara med. Alltså det är som man måste spänna fast säkerhetsbältet när man läser såna här verser. Det berör. Kristus som är den som är doftkörteln in i oss och för att vi ska kunna få vara med i denna berättelse. Kristi kropp som står längre fram i fjärde kapitlet. Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare, till herdar och lärare. Det ska göra det heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son. Blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder med just den kraft han ger åt varje särskild del. Här handlar det om att både se det här att vi är viktiga, men jag är inte viktigast. Vi är viktiga tillsammans. Synonymer till helhet, enighet, enhet är odelbarhet, enhetlighet, sammanhållning, endräkt, sämja, harmoni. Där något annat är viktigare än min vilja, mina tankar. Och det Paulus skriver om här, det är djupa relationer. Inte bara funktioner. Jag uppmanar alltså er, jag som är fånge för Herrens skull, att leva värdigt er kallelse, alltid ödmjuka och milda, ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek, sträva efter att med friden som band bevara andlig enhet. Intressant med det här ordet bevara. Jag vet inte vilken association du får med att bevara, men ibland kan man känna, oh, jag måste bevara det här. Det måste jag låsa in i kassaskåpet så ingen ser det. Ingen kan ta det ifrån mig. Men egentligen ligger själva det här bevarandet är att invänta det rätta ögonblicket för att ta emot. Jag är redo för att ta emot. Hur kan det här se ut? Ja, jag ska dela en personlig berättelse. 1973 så åkte jag upp till Kiruna. Som vapenfri tjänstepliktig skulle vara brandman på flyget. Och där träffade jag för första gången Per-Inge Pilström som predikade för några söndagar här sedan. Och vi blev väldigt tajta under den tiden. Det här var då alltså på 70-talet. Det var alltså Jesusrörelsen hade liksom haft sin kulmen och börjat ebba. Det var den karismatiska vågen. Det var karismatiska konferenser gång på gång på gång. Och vi var fyllda av det här. Vi sjöng om den staden i norr, den heliga staden. Och vi tänkte, ja, men det här är ju Kiruna vi sjunger om. Det är ju härifrån det ska hända. Självklart. Och vi ska klart vara med i det här. Vi drömde stora drömmar. Vi skrev böcker och Per Ingemäst och jag illustrerade. Och vi hade läger och små konferenser där. Så åkte jag tillbaka till Skåneland och Per Inge och hans familj drog vidare åt annat håll. Och vi liksom tappade kontakten med varandra. Hade lite sådär connection, men det var väldigt lite. 1987 så, när jag landade här i Slottsarkyrkan, så fanns Per Inge här som pastor i en av stadens församlingar. Och då hittade vi varandra igen. Och då var det inte längre Kiruna det handlade om. Nu var det ju Helsingborg. Det är här det ska hända. Vi drömde stora drömmar. Vi hade konferenser. Och vi jobbade ihop. Jag ska bara säga det här. Per Inge vet om att jag berättar allt det här. Va? Så ni behöver inte fundera på detta. Vi gick och pratade i veckan om det här. Och jag frågade, får jag berätta de här sekvenserna? Och han sa det jättegärna. Och sen så drog Per Inge vidare från Helsingborg till annat håll. Och vi hade inte kontakt på många år igen. 2004 så möttes vi igen. Det var en helt annan situation. Vi möttes inte längre som pastor. Jag var fortfarande pastor, det var Per Inge också. Men vi möttes inte som pastorer. Som företrädare för verksamhet. Just då hade vi inga stora drömmar. Vi var ganska tilltufsade på våra olika håll. Och vi möttes i vår brustenhet. Och för första gången så vågade jag vara ärlig. Så bottenärlig jag kunde vara mot en kollega. Och han mot mig. Och det var intressant därför att så småningom så upptäckte vi. Vi har ju haft många olika så att säga, teologiska reflektioner och vi har verkligen dragit åt olika håll under de här årens lopp. Plötsligt upptäcker vi att vi har en enighet på djupet. Som vi inte hade en aning om. Som vi inte hade tänkt att den skulle komma fram på det här sättet. Och som har fördjupats under de här åren. Vi har fortsatt att lära känna varandra. Enheten kommer genom vår brustenhet. Eller om vi ska tala om mellanrummet som några av er har hört mig berätta om. Och som jag sedan har kommit att kalla det. Mellanrummet där vi låter oss skes. Inte där vi agerar själva utan där det händer oss. Då tänker kanske, ska vi sluta vara aktiva då? Nej, alltså det är inte det. Jag vill inte ens säga om något av det här vi har gjort varit onödigt. Och vissa saker har kanske varit jättebra, det vi har gjort. Men jag vill säga, det var inte det som förde mig och Per Inge tillsammans. Jag vet inte om du har varit i det här sammanhanget. Du har suttit med i en styrelse. Eller varit med i en sammanhang och förberett en konferens och tycker, wow, vad kul, vi jobbar tillsammans här. Och vi kämpar ihop här. Och sen av någon anledning så finns du plötsligt inte längre med. Det kan vara ditt eget val eller någon annans val. Och så möter du någon från det här gamla gänget. Och så funderar du. Oj, vad ska jag prata med honom om? Vad ska jag prata med henne om? Vi har ingenting mer att prata om. All vår verksamhet, den är viktig. Vi behöver den. Men vi behöver inse också att det finns någonting som är djupare. Och om den enheten finns på djupet, då kan verksamheten växa fram. Och det kan bli en underbar symbios i detta. Men verksamheten kan aldrig ersätta den djupa enheten som är Kristusdoften och där vi bär omedvetenhet. Jag ska ta en illustration till ifrån binas värld. Bina kämpar de här få sommarveckorna för att samla ihop så mycket nektar som möjligt för att det sen ska kunna bli honung och till vinterns behov, eller för att vi ska kunna skälla det och ge sockerblandning tillbaka. Ungefär så. För att fylla en halv kilo honungsburk så behöver bina flyga mellan 3 till 4 miljoner blommor. Och det är ungefär som 2 flygsträckor runt jorden. Och bara det är ju oerhört fascinerande. Tänk på det nästa gång du tar en klick honung på din smörgås eller lägger i tekoppen. Men det som är ännu mer fascinerande, tycker jag, det är att varje gång som ett bi tar sig in i en blomma och har varit i en annan blomma, så befruktar biet blomman. Och det har ingen aning om detta. Och det har absolut ingen aning om att själva värdet av befruktningen, det är hundratals gånger större än vad själva värdet av honungen. Alltså omedvetenheten. Jag tror att det här är en fantastisk hemlighet. Vi sjöng om dansa med änglarna, lekfullheten. Alltså när vi föds till den här världen, då lever vi i en omedvetenhet. Barnet, det lekfullt, allt är lek, allt kan bli lek, allt kan bli någonting. Fascinationen, fantasin, allt det här. Men så börjar vi bli medvetna och då blir vi lite allvarligare och lite fyrkantigare. Och sen blir vi medvetet medvetna, då blir vi ännu allvarligare och fyrkantigare. Om vi kanske inte kan komma till den fjärde fasen där vi kan bli omedvetet medvetna. För vi kan aldrig gå tillbaka hit och bli omedvetet omedvetna. För det har livet tuffsat till oss alldeles för mycket för att vi ska kunna återvända dit. Men vi kan bli omedvetet medvetna. Och jag tänker, det är det som gör att vi på nytt kan uppleva lekfullheten. Vi behöver inte känna de här tvångstankarna. Och nu måste jag göra det. Och nu måste jag vittna här. Och nu måste jag berätta det här. Och nu måste jag allt det här. Vad var det stod? Jag läste ju aldrig den versen. Det glömde jag ju bort. Efesierbrevet. Där står det så här i det andra kapitlet. Och den 10:e versen. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Alltså när vi vandrar med Herren så leder han oss in i förutberedda gärningar. Och då kan vi ju kosta på oss att vara lite lekfulla mitt i den här atmosfären av Kristus doften. Med er är det annorlunda, sa Jesus till sina lärjungar. Vi är inte kännare. Vi är kännare, vi är inte herre. Han avstod från allt, han antog en tjänares gestalt och han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk. Ordet förtjänst är ju diakonos. Där har vi vårt diakon att tjäna. Jag tror jag hade en sån här bild tidigare att okej, Jesus hade sin himmelska härlighet och sen så klär han av sig sin himmelska härlighet och så klättrar han ner på jorden och så lever han då som människa. Och sen så uppstår han och så gör han himmelsfärd och sen så tar han på sig sin himmelska härlighet. Och sen läser Johannes uppenbarelseboken som ju ger glimtar av framtiden och evigheten och hur det ser ut där vi inte kan se, så är det ju faktiskt så här att hur beskrivs Jesus? Som lammet som blev slaktat. Alltså det är försoningen som är i centrum. Och försoningen är ju egentligen det mest allvarliga och det mest lekfulla som finns. Därför att det är försoningen som befriar oss från skuld och skam och elände. Och det som så att säga, vår brustenhet har fört med sig in i våra liv. Försoningen. Och det står ju faktiskt så här. Johannes evangeliet, ordet blev människa och bodde bland oss. Vi såg hans härlighet och han var full. Vadå? Av nåd och sanning. Alltså när vi ser Jesus, när Jesus sågs här på jorden, så var det den fulla härligheten. Fadern säger, ni ser mitt ansikte. Jesus behöver inte klä på sig någon mer härlighet. Härligare än så här kan det inte vara. När Jesus gick här nere. Och vi är hans folk. Vi är hans lärjungar. Det står om Jesus att han gjorde sig ödmjuk. En ödmjuk person behöver inte berätta att han eller hon är ödmjuk. Han eller hon har en balanserad självuppfattning och är medveten om sina begränsningar och sina begåvningar. Besläktade begrepp är frid, anspråkslöshet, respektfullhet. Mildhet, frid, tålamod, kärlek och hopp och ödmjukhet är andens frukt. Något som omedvetet växer fram i oss när vi andas in andens liv. Och som omedvetet påverkar andras liv när vi andas ut. Men avsaknad av ödmjukhet är en allvarlig brist i en människas liv. För när folk sätter tänderna i oss och det händer att de gör det, så blir det antingen en god eftersmak eller en bitter eftersmak. Det finns någonting som heter svärmarintelligens. Och det är tre satser. Och ni ska få se en liten sekvens som Erik plockar fram åt oss. De här tre satserna är håll ihop, undvik krockar och flyg åt samma håll. Och Erik har sagt att det här är starar och jag litar på honom. Man kan se också någon rovfågel som ibland finns i närheten av det här molnet som så graciöst rör sig över himlen. Är det inte fascinerande? Håll ihop. Undvik krockar. Flyg åt samma håll. Jag menar, hur svårt kan det vara? Till sist en psaltarpsalm som faktiskt har varit en del av mig sedan jag på 70-talet var evangelist. Jag satte mig vid Ivösjön en dag och fick den här psalmen till mig. Sedan dess har den varit som en sån här ljusglimt för mig. Jag tycker den hör ihop det här med enhet, ödmjukhet, omedvetenhet. Herre, jag är inte övermodig. Jag har inga stolta låter. Jag ägnar mig inte åt stora ting, åt det som övergår mitt förstånd. Nej, jag har lugnat och stillat min själ. Jag är som ett litet barn, som barnet i moderns famn. Hoppas på Herren, nu och för evigt.